Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 217. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej på er!
Hej på er! Vi
sitter utspridda i olika delar av Malmö som i vanlig ordning. Det är som det är detta år, denna säsong. Jag vill bara från början säga också att om det är så att lyssnare har synpunkter på att vi inte gör podd tillräckligt ofta, så får ni faktiskt leva med det. Det är svårt att få ihop med semestrar och övrigt liv, och inte minst på grund av att MFF spelar två matcher i veckan. Det gör det ju liksom lite komplicerat faktiskt. Mm.
Men vi kan ju väl i alla fall lova att när augusti går in i sin andra halva, att vi kommer kunna hålla ett mer, vad ska man säga, ett lite mer pålitligt tempo.
Ja, det har ju varit, det har blivit, ja, det, vi gör vad vi kan, helt enkelt. Mm. Det är ju ändå som så att sen vi hörde senast så har Malmö FF spelat 4 matcher i Allsvenskan och vunnit samtliga. Det var alltså 2-1 borta mot Östersund, 2-1 hemma mot Kalmar, 3-0 hemma mot Hammarby och sen då den synnerligen märkliga 5-2-segern mot Sirius i Uppsala. Och jag vill börja med att fråga er båda, den som känner sig manad för att hugga, är det något av en Toivonen-effekt som vi har sett?
Ja, det är det väl definitivt.
Ja, det får jag hålla med om att det är. Han är ju synnerligen, många av de här målen är han väldigt delaktig i. Och även liksom sättet han får med sig laget, så pekar väl också på det. Och det var väl tydligt mot, kanske framförallt mot Sirius där, att Ola Toivonen är nästan helt isolerad i första halvlek, och när han väl hittar en ny yta, för sökte gjorde han hela tiden, då vänder ju MFF till stor del på matchen, i alla fall på initiativet, man tar det helt över det.
Jag tycker att Ola Toivonen, som jag någonstans hade en magkänsla av, mer och mer påminner om Marcus Rosenberg, utan att gå för långt i jämförelserna. Alltså, det lite elaka spelsättet, en liten armbåge i början, en knuff, en markering. Lite loj ser han ut mellan varven och så bara hugger han. När han gjorde 2-2 igår så såg man liksom redan innan han sköt att nu kommer det bli mål. Det finns en auktoritet och en självklarhet i honom som är på en nivå än de flesta, annan nivå än de flesta andra allsvenska spelare, tycker jag.
Han har ju det ambassadörslika för klubben också lite grann. Det han har ju verkligen inte under sin första session i klubben.
Och det var i frisyren, ja.
Ja, precis. Ja, men det hänger ju såklart ihop med att man är äldre förstås. Man är ju inte samma person när man är 20 som när man är 30. Det är 4, eller vad är han nu? 34.
34.
Ja, och, men det, om man tittar på intervjuer och så han gör under och efter matchen, så är han ju väldigt så, ja, frispråkig och pondus helt enkelt.
Och han tar de intervjuerna liksom med samma självklarhet som Rosenberg gjorde. Mm. Jag tycker att det känns som att man kommer in i det mer och mer och mer. Och dessutom har han ju samma vinnarskalle. Det var ju den som på något sätt gjorde utslag till slut igår när det, mot Sirius, när det såg rätt så erbarmligt ut i första halvlek. När det ändå närmade sig så, så var det ett par vinnarskallar som tände till, och det har ju varit så även i tidigare matcher.
Han har ju också det gemensamt med Rosenberg att han kritiserar underlaget efter en vinst.
Ja, framförallt uppe i Uppsala, det är de inte nöjda med någon av dem. Det var ju förra året Rosenberg hade sin stora utläggning om konstgräset.
Det såg ut, jag tror inte det var någon spelare som lämnade den matchen utan skrubbsår. Alltså det var ju, de hade ju verkligen gjort en ansträngning för att få det underlaget så trögt och ospelvänligt som det bara gick, känns det som.
Ja, vi ska väl inte ta hela den långa diskussionen, ja, men svensk fotboll måste ju ta tag i det här med som vi avslutar på den med varje gång. Jag vet inte om ni ser Cecilia Musovic bilder uppe från Umeå, där alltså Umeå spelar damallsvenskan och Umeå FC spelar superettan med herrarna. Lappad. Det är liksom, jag vet inte.
Ja, och alla de här knäskadorna som nu kommer i damallsvenskan framförallt är ju, kan man ju tänka sig ha en del med underlaget att göra också.
Ja, och det underlaget och så det täta matchandet och lite slappare muskler, så är det lätt hänt. Ja. Det är hemskt att se. Jag tror det kommer bli en gräslig höst på konstgräs.
Och där. Men om vi återgår till Malmö FF, till de här fyra insatserna. Fredrik, tycker du att har det liksom, kan man säga någon pågående utveckling? Tycker du?
Ja, utvecklingen är väl snarare att de stjärnspelarna MFF har, och då tänker jag kanske framförallt på Isak Kistetilin och Ola Toivonen, har kommit in i laget. Det är ju utvecklingen. Men jag måste säga att jag blev lite överraskad över att man inte tog ett spelmässigt kliv efter matchen mot Hammarby. Man fick ju lite känslan när man såg den matchen att ja, nu har MFF rent, vad ska man säga, formations- och taktiskt mässigt växlat upp. Men det visar sig att man kanske nog inte riktigt hade det ändå. För av de här fyra matcherna så tror jag i alla fall, det är ju väldigt svårt att veta säkert där, men så känns det som att Hammarby-matchen är den man ska dra minst växlar av, eftersom Hammarby var så enbarligt dåliga. Av de här fyra motstånden så är ju Hammarby det klart sämsta, eller snarare det laget som gör den klart sämsta matchen mot Hammarby.
Mot Malmö.
Ja, precis. Hammarby mötte inte sig själva. Men
det är frågan om det. De verkar ha ett visst motstånd från sig själva för tillfället.
Precis. Det, ja.
Jag hade också förväntat mig att det skulle ske en utveckling, för att Hammarby-matchen kändes som det där klivet. Men första halvlek mot Sirius, ärligt talat, var ju, man kan berömma sig så mycket som helst att de ska av Christiansen och Toivonen, men det var ju tyvärr genomgående väldigt dåligt. Och då var det ju däremot oerhört starkt att göra den här sporten på slutet som man faktiskt gör. Och den tyckte jag signerades väldigt starkt av Thelin, Toivonen och inte minst Jo Inge Berget, som hans löpningar där längs kanten, det var ju, man kan väl säga så att 9 av 10 spelare hade sprungit ner till hörnflaggan och försökt få tiden att gå när han dundrade in och gjorde 4-2 istället.
Mm. Om man bortser från Hammarby-matchen och tittar på Sirius, Kalmar och Östersund, så är det ju fortfarande, de matcherna är ju vid liv väldigt, väldigt länge. Och det är ju, i den bemärkelsen har MFF inte tagit något steg heller egentligen. Och om man tittar på även de här tre matcherna, det är inte våldsamt många avslut på mål i någon av matcherna. Det är liksom, man kan ju anmärka på det och tycka, hur kan MFF, alltså man tittar på Östersund, Kalmar och Sirius, det är ju tre lag som MFF har betydligt starkare trupper än, och alltså, tittar man bara på värdet på truppen så är MFF helt överlägsna. Man tycker att ska de matcherna leva så länge? Och så kan man vända på det och säga att det är ett oerhört styrkebesked att MFF med 20 minuter kvar har ett så pass lugn och en så pass bredd att man i stort sett i alla de här matcherna kan byta in spelare som blir helt avgörande. Så det är svårt att veta liksom, om man ska se glaset som halvfullt eller halvtomt i det läget.
Jag tror att nu måste man trots allt se det som halvfullt, alltså med tanke på 4 raka segrar När man tittar på allsvenskan börjar utvecklas i stort nu med det här täta matchandet och att det sker väldigt konstiga resultat på flera håll. Menar, till och med Norrköping har nu fått under den här perioden en förlust och en oavgjord. Den oavgjorda kanske borde också blivit en förlust. Så är det väl ett styrkebesked att Malmö kan göra framförallt de här bytena och plocka in spelare som faktiskt gör skillnad. Det har ju varit så i ett par av matcherna. Och att man får helt enkelt kanske få skylla den här konstiga energitappen på att huvudet inte riktigt hänger med mellan varven. För det ser man att man tittar på många resultat. Jag menar, Mjällby har gått stabilt och så plötsligt får de 5-0 mot Elfsborg som sen...
Som förlorar 6 gången innan.
Ja, och som bara spelar 3-3 mot Varberg igår. Alltså det, någonstans så är det faktiskt så att om vi tittar sen vi poddade senast så är det ju faktiskt Malmö som har visat resultatmässig stabilitet. Och men inte spelmässig, för det har ju varierat. Men vi kanske inte kan förvänta oss det ju.
Om man fortsätter på det spåret lite grann så skulle man skulle kunna se eller ha en teori att det är matchen mot Kalmar som är undantaget att vara den som liksom överraskade att de hade problem. För att det ser ut som det gjorde mot Östersund och Sirius långt in i matchen, det är, jag tror fortsatt att det har med underlaget att göra, att de inte riktigt har hittat rätt i det spelet. Det känns ju, tittar man på matchen mot Sirius första timmen egentligen, så kändes det som att de hade problem att hitta ytor framåt samtidigt som de hade problem att täcka ytor hemåt. Det kändes som att det var alltså spelet på mittplan, där hade ju Sirius mycket mer plats hela tiden.
Det är ju någonting med passningsspelet också, att antingen så är det eminent och det är det oftast när det går väldigt fort. Men i perioder tappar de ju passningsspelet totalt. Alltså slår mycket chansbollar. Inläggen tycker jag är det värsta exemplen. Men även en del djupa långbollar som inte har någon adress, man bara skickar iväg dem. Men när man slår bra crossbollar då är det, funkar det.
Därför
känslan var hela tiden, och det är konstigt när MFF gör 5 mål och Sirius 2, men känslan var att det var farligare när Sirius anföll. De spelade rent taktiskt en bättre fotboll, men hade inte tillräckligt bra spelare för att kunna utföra fotbollen över 90 minuter eller kunna kombinera den med tillräckligt solitt försvarsspel. För ganska många av de här chanserna som MFF fick var ju också frukt av en rätt skakig defensiv hos hemmalaget. Visserligen är det nu satt under press då, men ändå, det är ett annat mer tryggt lag kanske hade klarat det på ett bättre sätt. Men det var som att Sirius spelade lite sån där fotboll när de anfaller så som MFF väl vill spela fotboll, tänker jag. Alltså, om man tittar på då Sugita, Said och Vecchia, så tycker jag sättet de spelar man-man när de utmanar, Det såg man inte alls på MFF. Framförallt inte när de skar in från kanter och sådär och tog sig in framför mål och hotade. Den typen av rädare såg man inte. Det är ju den som Anders Christiansen kan stå för. Men han är ju betydligt längre bak i plan nu efter Ola Toivonens ankomst. Så att det tappade MFF lite där.
Men jag känner att alltså just i matchen mot Sirius så... För matchen mot Östersund, det har gått för många dagar sedan, jag minns inte riktigt hur underlaget var där. Men alltså underlaget på Studenternas, det gör ju... Alltså den omställningen blir på något sätt för stor. Mm. Jag tänker också att när man har slagit lite, försökt slå lite vettiga passningar ett tag och bollen liksom bara fastnar i plasten, så tröttnar man på det och försöker någonting annat. Men det är, ja, jag vet inte, det känns...
Det var ju en speciell match också, så till vidare. Vi brukar ju vara för kritik ibland att vi är för hårda och för negativa. Men supportrar igår när man läste efter matchen, de var ju lite smått chockade av att det blev som det blev. En sån klar vinst så att säga för Malmö. För det var, sanningen var ju att Malmö gjorde 5 mål på 4 skott. Och jag är ju lite nyfiken där, nu blir jag lite programledare, men jag vill ju höra ni som har spelat fotboll som målvakt och utespelare, det här självmålet Sirius gör, jag har aldrig knappt sett något liknande.
Nej, jag skulle säga att underlaget spelade roll där också.
Ja, jag tänkte på det direkt.
Det ser ut som att Jonsson fastnar när han ska ta ett steg för att ta emot bollen.
Och sen får bollen en väldig fart som den aldrig hade fått på naturgräs. Så de, vad ska man säga, de faller på eget grepp där, Sirius, lite grann. Ja. Sen så står han lite på, han väger väl lite på fel ben där, målvakten. Det är väl kombination av flera effekter. Ja. Det är ett oerhört märkligt mål. Det är så ohotat liksom.
Ja, nu var det ju väldigt långt utifrån, men det är väl också så att som spelare ska du väl inte slå bollen rakt mot mål kanske?
Nej, men jag tänker, alltså, det är ju nästan, vad står han, 35-40 meter från mål när han slår den passningen. Ja. Tänker man. Men det, alltså, det är ju en liten, det, visst du har rätt i det Max, alltså, det handlar om noggrannhet. MFF till exempel är ju väldigt bra på det. Även om Dahlin är säker på fötterna så är det väldigt sällan han får en, han får oftast bakåtpassningen i någon form av vinkel. Det handlar ju också om hur målvakten kan ta emot bollen. Får man bollen i lite vinkel så är det lättare att ta den åt sidan med första tillslaget.
Sen en fråga också vad det gäller målvakten. Alltså, Johan Arin gjorde ju en fullständigt fenomenal räddning mot Hammarby. Jag tycker han har varit väldigt stabil och bra. Men det här med straffar och honom, det känns inte som han har samma... Nu vann de ju på straffar mot Mjällby, men han har ju inte, han gör inte samma, vad ska man säga, chansförsök som många andra målvakter gör, utan det ser ofta ut som man nästan ger upp straffarna.
Ja, men alltså, om man inte möter MFF så har man ju, skulle jag säga, man kan rimligen hoppas på att man tar, eller att motståndaren missar var tionde straff ungefär. Det är ju väl där någonstans det ligger. Möter man MFF så är det varannan. Men det är en annan. Alltså, jag har svårt att... Jag tycker inte att det är något... Jag tycker att det är ett större... Det är viktigare att de jobbar på de defensiva frisparkarna.
Ja, det finns mer att göra där, ja.
Sen har ju MFF har ju en, de ligger ju långt under snittet vad gäller att sätta sina straffar. Och de ligger faktiskt en bit under snittet vad gäller att rädda straffar också. Så att där finns ju förbättringspotential.
Ja, men det är, för att sagt, det är för att de drar upp det snittet ju.
Ja.
För alla andra.
Exakt. Nej, det är lite falsk matematik där på det viset. Ja. Men det finns ju utvecklingspotential. Men jag vet samtidigt inte hur mycket tid man ska lägga på det. Det finns för en målvakt många viktigare del i spelet. Ja. Liksom var den bästa på att rädda straffar, så att säga.
Dahlins räddning mot Hammarby, om jag får komma tillbaka till den, det var ju faktiskt matchavgörande. Den vände ju på något sätt matchen. Alltså, den är fantastisk. Vilken känsla han visar, vilket spelsinne han visar, att han går rätt där.
Det är också en aspekt, om vi ska hitta infallsvinklar för förbättring, det är att MFF släpper in första målet mot Sirius, man släpper in första målet mot Kalmar och man är oerhört nära. Man är bara en mirakelräddning från att göra detsamma mot Hammarby. Det är ändå lite... Ja, ska vi hitta en negativ infallsvinkel för de här tre segrarna så är det ju den då. Liksom. Nej, men där finns ju också förbättringspotential. Det är svårt i längden att vända matcher. Det är ett styrkebesked att kunna göra det, men det är också ganska jobbigt att göra det.
Men det är ju också... När du nu säger det, Fredrik, så är det ju, vilket du var inne på för några minuter sedan också, det är ju, har ju blivit väldigt tydligt i de här matcherna att MFF, förmodligen mer än något annat lag i Allsvenskan, är rustat att kunna göra eller kunna vända matcher, inte minst med hjälp av byten. Den mest påtagliga skillnaden var ju matchen mot Sirius. Där man får ju säga att Jonas Knudsens inhopp, där känns det som att där har det verkligen manifesterats nu vem som är etta och vem som är tvåa på vänsterbackspositionen. Det blev en annan fart, plus inkasten då såklart.
Jag skulle vilja se en annan variant där, för jag tycker det är lätt att kritisera honom för hårt, men jag tycker att Erik Larsson har det jobbigt. Igen. Och jag tror att han behöver vila. Jag tror att MFF skulle behöva köra den gamla Mikko Albonos-lösningen och köra Knudsen till höger i någon match eventuellt. För att då får du För då kan du använda de långa inkasten också fortfarande. Men det är lite synd om Larsson, för jag tycker att han har så mycket i sig. Men han, det känns som han på huvudet lite.
Fastnade du lite där, Max?
Ja, jag vet inte om ni hörde mig hela
tiden. Nej, dagen. Vi tappade slutet av ditt resonemang om Erik Larsson.
Ja, nämligen att det, jag tycker det, han har så mycket i sig, men det är synd om killen, för att han, det känns som att han behöver vila skallen lite grann. Det har, alltså det är inte bra att spela så mycket matcher och springa så mycket som han gör, för att till slut så blir det lite slarvigt och lite hafsigt och lite tveksamt kanske. Och, jag tror att Jonas Knudsen, du skulle kunna utnyttja hans långa inkast om han spelar högerbacket på match. Jag tycker det kunde vara värt att testa om man inte vågar köra Linus Borgström, som jag gärna hade sett. Men eftersom vi inte har sett träningar så vet jag inte alls hur hans status är.
Jag tänker kanske att formationen och spelsättet, eller förlåt, principerna, gör det ju lite svårare att använda en felfotad ytterback, så att säga, jämfört med hur det var på Albornoz tiden.
Eller? Ja, det är möjligt. Jag tror ändå man skulle behöva våga göra någonting där. Nu är det så tätt och man har inte trevligt att tappa någonting heller. Men jag skulle vilja ha sett ett test.
Jag tycker att det är, om det är någon position, eller vad ska man säga, position. Det har ju visat sig ganska tydligt att MFFs styrka är de centrala uppspelsvägarna, tycker jag, på många sätt. Eller, centralt är man väldigt, väldigt stark. Det är oftast där man kan hota då, liksom. Och, jag tycker att ytterbackspelet, där finns väldigt stor utvecklingspotential. Och jag tycker att, alltså rent löpmässigt så är MFF med där, men jag tycker bollskickligheten där ute behöver bli större om man ska nå, om man ska spela det systemet MFF har, där ytterbackarna trots allt ska komma upp väldigt mycket och liksom och överbelasta på kanterna och sådär och komma hela vägen upp i anfallet många gånger. Då måste spelskickligheten bli större. Det slås bort lite för mycket bollar från de positionerna, tycker jag. Det är mycket att man kommer upp och så slår man lite ett inlägg som kanske är liksom, ja, ofta finns det någon där inne som kan göra någonting av det, men det, jag vet inte, det känns för att skapa så här, jag vet inte, det känns sällan som att man spelar över motståndet från dem. Och jag vet inte om någonstans nu Jo Inge Berget har gått väldigt bra på sin position uppe, men det kanske skulle våga prova honom där nere igen. Han är väl inte sugen på att gå ner tillbaka där. Men, eller Arno Trøystad, som kanske skulle kunna funka väldigt bra i en sån roll. Oerhört löpstark och väldigt skicklig i passningsspelet. Liksom. För det är där jag tycker det bristerna. MFF vill ju gärna spela snabbt, rappt på små ytor. Och använda. Man gör det väldigt skickligt centralt in i mitten. Man behöver kunna göra det lite bättre ute på kanterna också, tycker jag. Där tycker jag man tappar lite för mycket boll ofta. Eller snarare inte riktigt vet vad man ska göra av den.
Så att, men det var ju väldigt tydligt med Sirius, tycker jag. Det var ju oerhört många inlägg som slogs bort i första halvlek. Både från Safari och från Erik Larsson. Men även från Berget och Antonsson faktiskt, när de liksom kom upp i de positionerna.
Ja, men de
måste ha mer kvalitet, de måste vårda det bättre. Sen att Erik även i andra halvlek liksom bidrar genom att fortsätta ha energi. Det är naturligtvis jätteviktigt.
Men ja, precis. Men det känns som att om MFF spelmässigt ska ta nästa steg, så måste passningsskickligheten där ute bli bättre. Liksom. Att man tittar på andra lag som spelar enligt den här modellen, så är de och som är framgångsrika med den har ju oftast ytterbackar som är väldigt bra i passningsspelet. Snabba i tanken där, liksom.
Sen någonstans på vägen, för Helena Skrivs, så frågade du om MFF hade utvecklats någonting. Jag tycker man har utvecklat, och det har ju Jonas Thomasson varit rätt tydlig i sitt snack också, att MFF spelar rakare och kvickare nu. Det är fler djupledsbollar med rätt adress rakt framåt, inte minst i mitten, än vad det var i början, och väldigt mycket gick i sidled. Och att det är så här man vinner sina matcher faktiskt, när man ökar bolltempot och vågar attackera centralt. Och med bra fart på bollen. Där tycker jag det har skett en utveckling jämfört med de första matcherna. Sen har det fallit tillbaka i vissa delar. Som mot Sirius i första halvlek. Men generellt så tycker jag det är där har Malmö ett vapen. Och inte minst när man kommer att möta lag som är lite mer, som vill spela, så att säga. Som Hammarby ville och Bismarck Sirius ville.
Det är ju ändå så, trots fyra raka segrar, så är det ju inte liksom bara Det är inte helt molnfritt på himlen. Johan Dahlin blev ju hårt lindad efter matchen mot Sirius. Jag vet inte, hur tolkar du Max dem? Hur tolkar du det?
Nej, men någonstans, det påstås ju, men det tror jag kan vara ett missförstånd, att han gick av tidigt och att Dplays kommentatorer kom, pratade om det. Han går av uppvärmningen ganska tidigt, så det behöver inte betyda något i sig själv. Men han har väl haft någon gång tidigare lite känning i lår, och det var ju uppenbart att det var låret denna gången. Om det sen bara var kramp och inte någon bristning, så kan det väl tyda på, annars hade han knappast kunnat spela färdigt.
Nej, men, han tog ju någon inspark efter det.
Ja, men det är klart att det är ett oroande läge det här.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Med tanke på att Dusan Milicharek uppenbarligen är väldigt långt ifrån spel. Jag har inte sett till honom på, nu ser vi som sagt bara en kvart dagen före match, men jag har inte sett honom ute på planen överhuvudtaget på väldigt länge. Han hade ju bekymmer i vintras, om ni kommer ihåg det. Han spelar ju inte på hela träningslägret. Han har inte spelat match sedan i januari månad, möjligtvis februari. Har uppenbarligen något så stort skadebekymmer nu att han inte ens är nära träning, vad jag förstår. Så känns det ju som att Malmö kanske rent av måste agera här i, när transferfönstret öppnar på onsdag. Den som är backup nu, det är ju Mattias Nilsson. Det som är bra med honom är att han har matchträning eftersom han har stått i Lunds BK och man har fått kalla hem honom därifrån. Men han är ung och han är relativt oprövad även om han har tränat mycket med A-laget. Så att i den intensiva period som är nu, att luta sig mot Dahlin, att han måste stå i varje match, kan bli väldigt tufft, tycker jag.
Men hur väljer man, om man nu måste välja, om man ska välja och vila sin målvakt, när gör man det?
Jag menar ju framförallt att då måste du ha en målvakt som du vågar ställa där, som du liksom känner att det här är 100% säkert, liksom att han har rutin och erfarenhet att stå där kanske. Men det jag tänker på är att det kan vara så att Dahlin tvingas vila helt enkelt. Att man inser att börjar du få för mycket krampkänningar i låren, så riskerar du en bristning och då måste du kanske stå över. Det känns ju tufft denna veckan när det väntar Göteborg i cupfinal och sen Göteborg i Allsvenskan. Hur högt ska man värdera den här cuptiteln? Ska man våga gambla med en annan målvakt i den? Jag vet inte. Ska man riskera att Dahlin går sönder riktigt och är borta i 5-6 veckor? Då känns det riktigt äventyrligt.
Jag tänker vi ska återkomma till cupmatchen och för all den allsvenska matchen mot Göteborg strax. Men när vi ändå är inne på skadediskussionen så tänkte jag höra om Fouad Bachirou.
Ja, det är samma sak nu. Malmö säger ju ingenting utåt om skador. Men Jon Dahl Tomasson försade sig någon mån eftersom han inför matchen sa att Arnor Treustason är ganska nära spel. Han har tränat för fullt sedan i måndags. Men Bachirou och Lasse Nilsson är betydligt längre ifrån. Och det innebär ju också att Bachirous skadekänning är allvarligare än vad man påstod inför Kalmar-matchen. Eller förlåt, Hammarby-matchen. Han var inte aktuell överhuvudtaget för spel. Han var dock ute på planen tillsammans med Lasse Nilsson. Men vad han gjorde såg vi inte eftersom de kom ut precis innan träningen så att säga stängdes för oss. Så att, och det är ju lite oroande med tanke på, vad det gäller Bachirou också, med tanke på att Bonk Innocent gjorde en fantastisk match mot Hammarby, men inte alls lika fantastisk match som vi uttrycker det som mot Sirius. Det är klart att Bachirou är en viktig kugg i Malmös maskineri.
Ja, alltså han lyfts ju till skyarna där efter Hammarby-matchen närmast. Jag tycker egentligen inte att han har ingen motståndare i Hammarbys match. Alltså, han gör ju en jättebra match, men alltså, vem ger honom en kamp i den matchen? Darijan Bojanic är ju närmast rädd. Så ja, MFF, det är också en utveckling. Jag tycker fortfarande man ska våga spela spela Rakip där istället. Jag tror att det kan funka.
Det kändes ju lite...
Ska vi säga en till med skador, förlåt. Så är ryktet, eller uppgifter får jag väl uttrycka det som snarare, det är att Rasmus Bengtsson själv liksom hade cupfinalen som något så drömmemål, men dit når han ju inte. Men han är väl på gång i alla fall, så att kanske om några veckor, ett par veckor, så kanske han finns med i bilden. Och det kan ju behövas avlastning, inte minst för Anel Ahmed Hodzi, då som spelar i princip varenda minut.
Ja, och med tanke på Bajero så är det ju kanske också så att Lewicki behövs även på mittfältet.
Var någon som tyckte han skulle stöja med om inte Dahlin kunde spela?
Lewicki är ju förresten en ytterbackslösning också.
Tack. Så kanske inte på topp, men annars så kan han ju spela lite vad som helst. Men jag tänkte på mittfältsmässigt, så kändes det som att det fanns ett lite bekymmer mot Sirius. Båda Sirius mål, först straffsituationen där vad heter han? Jamie Roche, det är så han heter. Kom in och blev bryskt. En ganska solklar straff måste jag säga, tyckte jag att det var. Omkullknuffad av Innocent i straffmålet. Och sen då Stefano Vecchias 2-1 mål. Båda de är ju passningar eller bollar som släpps bakåt på en inlöpande mittfältare som tar sig in i straffområdet där MFF inte har en människa i närheten. Ganska mycket folk runt omkring, men ingen som liksom plockar upp de löpningarna.
Mm. Jag vet att det är där både Oscar eller Bachirou saknas. Kanske de.
Ja, men det är lite det man känner. Alltså, där är flera, som sagt, många i närheten, men ingen som riktigt tar på sig ansvaret för att göra det sista i de lägena. Så var det med det.
Jag hörde rykten att du tyckte straffen var solklar. Jag tycker den kan diskuteras, men framförallt tycker jag att man måste jämföra det med när Thelin blir omkullknuffad i straffområdet. Och att jag tycker man börjar se en liten tendens att även domarna börjar bli lite slitna. Kristoffer Karlsson har jag sett döma väldigt mycket i år och jag tycker han har gjort det bra. Men igår tyckte jag det var lite svajigare insats faktiskt.
Jag kan hålla med om att Thelin, det hade inte varit fel att blösa straff där.
Det blir en konstig situation efteråt också där det blir lite ruff och Thelin tydligt knuffas som kul utan åtgärd. Det är normalt sett gult eller till och med rött.
Ja, det är ju det, att han inte står på fötterna där Thelin, det är inte tidernas, men det är ju en rejäl filmning. Att
han ångrade sig på vägen.
Ja, han ångrade sig på vägen istället. Nej, han insåg att det var förvånligt.
Men det spelar liksom ingen roll ändå, du ska inte vara på och knuffa på spelaren.
Var granskar man den situationen så är det ju straff. Samtidigt så är det ju i en match 20 sådana situationer i straffområdet. Thelin stöter säkert till en back på exakt liknande sätt innan.
Jag tror just det som jag var inne på. Jag tror att domarna hade verkligen behövt VAR i år för att de kommer och det kommer att bli fler och fler misstag, tror jag tyvärr. Och nu ska man inte fara iväg i spekulationer, men skulle det komma i ett läge där publik släpps på så ökar ju trycket ytterligare på domarna. Ja.
Annars har vi varit ganska, och det tycker jag har varit en trevlig effekt av spelning för tommare läktare. Vi förstås poängterar att det är ingenting jag föredrar på något sätt, men det har varit väldigt lite samlingar kring domaren och domarkritik, spelare som rasat mot domare och så vidare. Det har varit ganska skönt att matcherna har flytit på det viset. Visst har det förekommit dåliga domslut, men det har inte tagit upp så enormt fokus som det har gjort förut.
Nej. Spelarna fattar också dåliga beslut, ska man komma ihåg. Därmed så, jag vet inte om vi tangerar nu, vi hinner inte prata så mycket om det, men som sagt, när man pratar om, det händer ju mycket konstiga saker i Allsvenskan nu. Vi har pratat runt Malmö FF att de är lite ojämna, men det har ju skett väldigt mycket konstiga, två målvaktsmål på senaste tiden här. Till exempel på hörnor och konstiga vändningar och så vidare. Så det är klart att den här säsongen liknar ju verkligen ingen annan. Det är bara att inse att det... Och missförstår det rätt också, det är ju lite kul det här att inte saker och ting är helt självklara heller, tycker jag. Att det svänger lite grann gör ju det mer spännande egentligen.
Men jag tycker att även om det, jag håller med om det, att det har varit väldigt framåt, eller vad ska man säga, upp och ner och fram och tillbaka, så är ändå känslan att MFF kommer vara förbi Norrköping inom 20 omgångar och är ganska klart seriesegrare efter 30. Jag tycker ändå att det liksom ligger där i bakvattnet på något sätt, att man MFF är så tunga och stabila, så just det är väl egentligen MFF som, bortsett från inledningen ändå, någonstans gör vad de ska. Sen så börjar det väl utkristallisera sig att det är IFK Norrköping och Häcken som kommer vara utmanarna. Och kanske Djurgården också, om de får ordning på sin offensiv. Men det är de här fyra lagen som har skapas flest chanser i serien hittills också.
Jag skulle bara bra låta till Djurgården, tror jag, för det är väl det laget som också kan hitta därifrån. Men jag kan hålla med dig om att det finns väl mycket som talar för att Malmö drar ifrån här. Och det beror då också delvis på att AIK och Hammarby har totalhavererat. Mm. Båda två. För det var ju ändå de som har de breda trupperna som skulle kunna utmana. Nu tror jag de är så långt efter så att det är en omöjlighet för någon av dem att spurta i kapp.
Jag skrev en artikel inför säsongen, eller tyck, med rubriken Hotet från huvudstaden. Så här en och en halv månad senare har jag bara konstaterat att den inte har åldrats väl. Det får man erkänna. Men det säger också lite om den här säsongen. Att det är också något som är stabilt. Jag är en usel tippare även denna säsong.
Sen är det ju som mest intensivt nu, ska man komma ihåg egentligen. Därför att i höst blir det ju ett par landslagsuppehåll, så det kommer ju bli lite träningstid. Då försvinner ju spelare iväg på de uppdragen. Men det kommer inte vara två matcher i veckan hela året här. Då skulle vi vara klara i mitten av oktober, och det är vi ju inte.
Nej, sen kan ju MFF få några till då med tanke på Europa. Där har vi cupfinalen också spelat in en roll. Det hade varit skönt för MFF att få stå över en omgång.
Ja, med tanke på dels också att det är lite chansartat, även om de möter svagare motstånd, så, eller svagt motstånd, så är det ju alltid en risk i en enkel match att gå och tappa till någonting.
Skulle MFF förlora cupfinalen, så har man ju maximerat antalet matcher under den här perioden och inte fått ut någonting av det, så att säga.
Nej, precis.
Men jag tror ändå inte man skulle vilja ha cupfinalen ospelad, som man säger. MFF får väl stå som stor favorit i den, tycker jag. Trots historiken.
Ska vi ta en parentes där vad det gäller Europaspel, så talar allt för att MFF kommer att vara sidat hela vägen genom kval nu också, när ligorna börjar närma sig slut på alla håll och kanter. Mm. Om de naturligtvis då går vidare själv. Men de kommer att ha det i ryggen. Men sidningen är alltså ingen fördel vad det gäller hemmamatch, utan det låtas fritt. För det handlar ju också väldigt mycket denna sommar om att slippa konstiga resor naturligtvis.
Ska vi ta ett snabbt kuppsvep?
Det tycker jag nog vi ska.
Läget, det är ju oklart kring MFFs skadeläge. IFK Göteborg inte riktigt lika måna om sina spelares proffskarriär, framtida utlandskarriärer och eventuella försäkringsbekymmer då, eftersom de pratar om skadeläget där, konstigt nog. Karishvili, Dagracha och Abraham klev alla av derbyt där mot Häcken, 0-0 slutade. De ska vara tillbaka. Dessutom så är André Kallesir och Alexander Farnerud ser ut att vara tillgängliga igen också. Så IFK Göteborg, det pratades mycket om att de skulle vara ganska sargade inför det här cupfinalen, men det verkar inte så. Sen så är ju deras stora problem att IFK har skapat ganska mycket chanser, men haft väldiga problem att göra mål på slutet. De saknar ju en striker. Det ryktades ett tag om att Jeremejeff var på gång till dem. Det är väl inte helt, de har väl inte gett upp det helt, men istället så landar de i det här Christian Kouakou från Brage. Han är klar för spel i finalen, men han kommer inte vara med för att de bedömer inte honom som färdig. Vilket ju är lite märkligt då, men de får göra som de vill. Jakob Johansson tillbaka i derbyt i alla fall, spelade från start som mittfältare.
Om man tittar på de här, med tanke på hur säsongen har sett ut, så om man väger så att säga de allsvenska insatserna, där ju MFF har gått betydligt bättre än IFK Göteborg, om man väger det mot MFFs vad ska man säga, historiska eller den väger de ut MFF-historien och det faktum att de inte har vunnit cupen på 31 år. Vem behöver, alltså vem tror ni liksom vill ha den här cuptiteln mest?
Oj. Jag vet inte. Det är speciellt då, för att det blir inte den cupfesten som det normalt sett är.
Nej, Nej, men det hade ju varit en mäktig match alltså, med publik. Ja. Det är ju den här cupfinalen man vill ha. Liksom. Men sett till hur säsongen artat sig så tycker jag att IFK Göteborg skulle behöva den mer. Alltså det är en sak att inte ha vunnit cupen på väldigt många år, men IFK Göteborg har ju återigen inlett säsongen på ett ganska dåligt sätt. Och problem med vinsterna. En cuptitel skulle ju ge någon form av arbetsro för dem.
Skulle de ge Göteborg arbetsro så skulle den ju ge Malmö en skjuts riktigt, skulle jag säga. Att, då, om du har fyra raka segrar i Allsvenskan, du har fått kontakt med Norrköping och skulle liksom sudda bort det där 1989-spöket, så är det klart att det skulle betyda mycket mentalt, skulle jag tro.
Skulle man kunna säga, nu spelas ju matchen i Göteborg och bara det är alltså, hade det varit med publik så hade det såklart varit en större fördel för IFK Göteborg. Men jag tänker för MFFs del, liksom bortsett från det, skulle det kunna vara en fördel, ytterligare en fördel att spela utan publik just i detta fallet, att man kan se det mer som en vanlig match och inte behöver kanske tänka på det här
kuppspöket. Så kan det vara.
Det är nog inte helt, det är nog en tes som kan, den som håller fram till att MFF förlorat ännu en cupfinal. Nej, men det är möjligt. Det blir inte samma hås och upphetsning. Man pratar ju framförallt inte lika mycket om det här cupspöket innan. Jag märker ju inte om någon hets överhuvudtaget inför den här matchen. Det var ju nästan som att jag kom på efter matchen igår att just det är ju cupfinal nu på torsdag. Alltså, de tidigare två cupfinalerna mot Häcken och Djurgården har ju ändå, hetsen och håsen inför det har ju varit enorm. Och det har varit jäkligt häftigt liksom. Men visst, MFF har ju påminnts flera gånger om dagen då, om hur de har förlorat, inte vunnit cupen sedan 1989 och så vidare.
Rent spelmässigt borde väl Göteborg passa MFF hyfsat, eftersom jag tycker Göteborg ändå försöker spela fotboll och kommer ju säkert att gå framåt. Det är två lag som egentligen inte har någonting att förlora heller. Det är inga poäng som står på spel, så att det kan ju bli mycket mål i den här matchen faktiskt. Göteborg kan göra mer.
Ja, det är ju, alltså det som Göteborg inte, de chanserna som de inte gjorde mål på mot Falkenberg var ju bland det värsta man har sett faktiskt.
Ja, August Erlingmarks miss på i den 97:e minuten är ju något av en klassiker nästan.
Men vad tänker ni, tror ni att det faktum att de möts igen i Allsvenskan bara några dagar senare, kommer det påverka cupfinalen på något sätt?
Ja, kanske startelvsmässigt kanske det påverkar en del. Man tar ju knappt, alltså kanske välja lite mer försiktigt.
I cupen?
Eller? Ja, det är det jag funderar på. Vilken match MFF bör prioritera så att säga, för nu, det är ju tungt matchande nu som sagt, varit många, många, många matcher på senare tid och jag vet faktiskt inte det. Alltså, just med tanke på att man får hoppa över en omgång i Europa så får ju det här någonstans ses nästan som en Europamatch, och med tanke på det så är det möjligt att MFF faktiskt skulle lägga lite fokus på just finalen, när man tänker, om man väljer så kallat inom citationstecken då, det ordinarie starten, va?
Jag tänker lite grann så här att alltså Allsvenskan, i och med att man har tagit in så mycket på Norrköping nu, så har man liksom, man kan reparera det, men en cupfinal kan du inte reparera. Mm. Lite grann så kanske man måste tänka ändå. Mm. Men det stora frågetecknet är naturligtvis Stalin, om man ska göra med honom. Om det eventuellt kommer in en målvakt redan på onsdag. Vem vet?
Vad tror ni att Jon Dahl Tomasson kommer att göra för förändringar i laget då till cupfinalen?
Jag skulle nästan gissa på inga. Jag tror att han kommer spela med samma lag. Jag tror att han kommer
byta. Som han hade efter 60 minuter. När Knudsen och Rex var inbytta.
Exakt.
Kanske inte Rakip.
Nej. Precis. Alltså, man byter ut vänsterkanten helt enkelt. Ja. Så, i övrigt så startar man nog samma.
Och det kan vara Rex. Det skulle kunna vara Molins också faktiskt som får en chans. Han har haft en lite förkärlek att försöka starta honom mellan varven. Rex har ju varit lite småskadad.
Mm. Hur som helst så är det ju trevligt med en cupfinal på gräs. Det är bara det kan ju bli något. Men vi får... Eftersom vi pratade om straffar innan så vill jag bara höra vad ni tror om detta. Och du sa Fredrik att det inte är så lönt att slita på straffar generellt sett.
Nej, inte för målvakt i alla fall.
Nej,
för men tror du att det är det här... på att skjuta lite grann, men det är ju så att återskapa cupfinalspressen liksom, ja. Efter en träning.
Ja.
Jag tror att det är mycket att man har tränat rätt mycket straffar bakom stängda dörrar och att det fanns någon sorts matematisk uträkning av de som valdes mot Mjällby. Annars hade aldrig Batshuayi fått stiga fram.
Får jag bara, om jag fick bara ta ut 5 straffskyttar så nu vet man ju inte vilka som är kvar på plan då efter 120 spelade minuter förstås. Men då tycker jag det känns som att Ola Toivonen, Isak Kiese Thelin trots sina missar, Anders Christiansen, Sören Rex, Jonas Knutsen känns som, och även om man ska fortsätta som Guillermo Molins, om han nu är på plan också, ingen spelare som direkt hetsar upp sig över situationen. Jag inser att alla dessa spelare i stort sett har missat straffar. Ola Toivonen har väl inte fått chansen. Men
jag hade tagit bort Thelin utan att tveka måste jag säga, men det är... Jag hade nog petat in Anel, Ahmed Hodzic.
Ja, det är sant, det är sant, det är sant.
Han satt ju Berget också. Christiansen har fortfarande inte slagit någon straff, va?
Nej, jag tror inte det.
Det är ju lite...
Lite konstigt.
Ja, det är det ju, fast det tycker jag också. Men det måste ju finnas en anledning, tänker jag.
Mm.
Han är nog inte betygen. Det
kan vara så.
Ja. Hör ni, vi får ha som målsättning att försöka ta ett nytt tag nästa vecka. Vad tror ni om det?
Det låter bra. Jag undrar också, slutligen, när man kommer få se en effekt av den här föryngringen som MFF skulle inleda inför året. Det, alltså när vi pratar mycket startelva så... Nu fick ju Nalic shoppa in här senast. Men Pritcha är ju helt borta. Och Sarr...
Pritcha måste ju handla någonting med kontraktsituationen.
Ja, precis, precis. Men jag tycker ändå det är underligt att MFF inte har lyckats slussa in någon av de yngre. Alltså, ungdomar är ju oberäkneliga, men man har ju haft en lång försäsong där till exempel först Nalic då, som är konstigt nog betraktas som en ungdom, det är han ju egentligen inte riktigt, han borde ju ses mer som en färdig spelare. Men där man satsar rätt hårt på Pritcha, och han inledde säsongen också, för att några omgångar senare inte var med i truppen och så spelar man med Sarr istället. Det kan ju hända mycket med ungdomar på väldigt kort tid och sådär, men borde man inte satsat på Sarr från början då, eller såg man inte det då? Det känns lite underligt det där, att det, eller är de med bara för att liksom? Alltså jag vet, det känns som att andra klubbar kan kanske erbjuda en lite tryggare miljö för att lyckas i att konkurrensen, det finns ju ingen som har sån konkurrens som MFF förstås, men titta på Häcken där med Wålemark som är ändå, alltså han har ju fått ett genombrott där de senaste omgångarna, har verkligen fått chansen och tagit den. Jag vet inte, det känns inte som att det var länge sedan man såg något sånt i MFF. Det har varit ett uttalat mål den här säsongen också.
Jag måste bara säga mig lite, Fredrik.
Mm.
Anel är ju ett genombrott.
Ja, Anel förstås. Det är lätt att stirra sig blind på de offensiva krafterna. Men MFF alltså, har haft mycket unga offensivt. Där man ändå försökt det senaste.
Nej, där har offensivt har det varit sämre. Jag tror att vi får se ett genombrott av Sarr. Jag trodde nästan han skulle komma in igår också faktiskt tidigare. Mm. Men det kommer nog att komma där.
Mm. Ja, men det är väl liksom inte så, egentligen ingen kritik mot någon, det är bara en, liksom en spaning liksom, att vi fortfarande inte fått det riktigt stora genombrottet. Man skulle vilja se Sarr från start snart, kanske i något av de här två mötena med IFK Göteborg.
Ja, eller om man tittar framåt nästa vecka, man ska, jag tjuvkikar i kalendern för jag har inte allt i huvudet. Mm. Nästa vecka möter Malmö HF hemma och Falkenberg borta.
Mm. Ja, men precis,
den här veckan så finns det ju lite lägen kanske.
Mm. Alltså det är ju lite så, det, tycker jag, att det är ju lätt att det pratar stora ord om ungdomssatsning och att vi ska ge talangerna chansen. Men får man då en sån säsongsinledning som MFF hade, där man börjar halka efter och resultaten går emot, då är man ju plötsligt mycket mindre benägen att göra den satsningen.
Ja, men det var samma sak 2018 också. Det skulle också satsas på ungdomarna. Ja. Så det är någonting som skaver där lite grann, som inte riktigt stämmer.
Sen kan jag känna att det är bättre att satsa på ungdomarna när man som nu har fått upp farten och har medgång i laget.
Exakt. Därför är det inte rättvist mot ungdomarna heller att släppa in och liksom låta, så att säga, det blir tufft för dem när det inte stämmer för de andra. Liksom. Men det gäller ju också att det kanske nu Sarr ska få spela nu när laget har fått upp farten.
Ja, jag håller med.
Och om man tittar på hans egenskaper kontra de som Pritchard har, det är också det som jag tycker är lite konstigt, så kan jag känna att Sarr kanske har en högre potential. Eller i alla fall är mer färdig just nu. Och då kan man ju också undra varför stod inte han först i ledet redan från början, så att säga.
Vi får se om vi får veta detta någon gång. Men vi gör så här att vi återkommer någon gång här efter i nästa vecka. Lämpligen mellan den andra matchen mot Göteborg och derbyt mot HF. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 217 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Hej hej!
Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa Capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.